Det är torsdagen den 12 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss. Idag ska vi ta oss an migrationspolitiken och prata om den. Eller utvisningspolitiken som det väl mest handlar om numera. Det är i alla fall det som är mest uppmärksammat. För det är ju som ni vet ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat under vintern. Inte minst i samband med de så kallade tonårsutvisningarna. Förra veckan hade jag Migrationsverkets GD Maria Mindhammar på besök som gav sitt perspektiv på saken. Och idag ska vi prata vidare och då ska vi diskutera utifrån en bok som precis kommit ut. Utvisad heter den. Den är precis utgiven på Timbro förlag. Är skriven av Fredrik Kopf, chefsekonom på just den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och också min gäst här idag. Varmt välkommen hit, Fredrik.
Tack så mycket. Alltid trevligt att vara här.
Utvisad. Ja, du har skrivit en bok som heter så. Varför det?
Ja, alltså det slumpade väl sig så mycket annat i livet. Jag kan dra hela historien. Jag började med TikTok för 1,5 år sedan ungefär. Letade på daglig basis efter vad ska jag göra en TikTok-film om idag. Och så var det någon gång i april-maj förra året, alltså 2025, som min son uppmärksammade mig på ett fall som är med i boken. Med Shardad som 14-åring kom från Iran tillsammans med sin mamma men nu ska utvisas 11 år senare trots att han har ett fast jobb och trots att hans mamma har permanent uppehållstillstånd. Och det där rimmar inte riktigt med hur jag ser på migration. Jag tycker att vi ska kanske undvika att utvisa människor som har vuxit upp här. Och jag tycker att vi ska undvika att utvisa människor som arbetar och har fast anställning. Det är inte bra för vår ekonomi, det är inte bra för de här människorna. Så jag gjorde en film om det och fick ganska mycket reaktioner. Den blev viral. Men det som var mest förvånande, för jag var inte så inne i migrationspolitiska frågor då, det var att ett 100-tal andra personer i samma situation hörde av sig och berättade om hur deras liv är. Och då insåg jag att det är en ganska stor fråga. Sen åt jag middag med min förläggare Andreas Johansson Heinö på Timbro vid något tillfälle i juni. Vi diskuterade lite vad jag kunde göra framöver. Jag hade precis släppt en kokbok förra året som jag också var här och pratade om.
Just det.
I podden vid något tillfälle. Och då föreslog han att du kan väl skriva en bok om de här utvisningarna som jag då hade gjort ett antal olika videos om.
Okej, så det här är ingen snabbskriven grej utifrån nyhetsrapporteringen i vinter utan du var på bollen tidigare så att säga?
Jag var på bollen innan media hade snappat upp det särskilt mycket. Då när jag började skriva så var det ju inte särskilt mycket medial uppståndelse. Och en sak som många av de här människorna som jag har träffat under arbetet med boken, en del av dem är med som intervjuer, men en sak som många återkommer till är att det har varit svårt, eller åtminstone var svårt innan förra sommaren och under förra sommaren att få medial uppmärksamhet. För många av dem vill ju ha det. Det är ju desperata människor.
Mm. Det är ju intressant iakttagelse, för det var detsamma som Migrationsverkets GD Maria Mindhammar gjorde när hon var här då förra veckan. Hon sa ju att det här med den här typen av utvisningar har ju förekommit i flera år och vi har diskuterat dem internt och jobbat med dem. Men det är nu som media har vaknat plötsligt. Ja, vad berodde det på, tror du, att det plötsligt blev så stort i offentligheten?
Men jag tror att det följer ju en massa olika saker. En sak är ju, så tonårsutvisningar har pågått under ganska många år, men sen har man också utvisningar av människor som arbetar. Och det är ju ganska nytt sen man avskaffade spårbytet för 1 år sedan, blir det i april. Och där var det ju ett fall, det som jag tror startade det medialt nu var ju det här fallet med de två undersköterskor var de vid Södersjukhuset som skulle utvisas. För där blev det ju jättestora protester. Och sen har det väl fallit in i att de liksom tonårsutvisningarna har väl diskuterats mest. Men det är ju inte bara liksom tonåringar som är problemet utan vi utvisar ju också massa andra människor, alltså vuxna människor som arbetar.
Du skriver ju i inledningen, vilket jag ska citera nu, det är en sak att stänga gränserna för framtida migration. Det kommer visserligen att göra Sverige fattigare, men det är något som går att föra diskussion och debatt om. Det är en helt annan sak att driva integrerade människor ut ur landet. Det är en omänsklig politik som inte kan fortsätta. Ja, du skriver lite det själv, men den här skillnaden, den har väl kanske blivit tydligare. Varför är den skillnaden så viktig?
Jo, men jag tycker att den är viktig av flera olika skäl, men ett av de viktigaste skälen är att politiker som nu säger sig ha blivit valda på ett mandat att sänka invandringen till Sverige. Ja, det stämmer ju. De har blivit valda på det mandatet, men de har aldrig någonsin sagt att de ska driva integrerade människor ut i landet. De har inget mandat för att göra det. Och det är ju alldeles uppenbart nu med den senaste tidens protester och de opinionsundersökningar som har presenterats. Göteborgs-Posten var ju först ut och visade att 76% av de tillfrågade är emot tonårsutvisningar, 11% var för. Så man måste ju komplicera bilden av migration mer, för vi har haft en ganska fördummad debatt där vi innan 2015 hade en lika dum debatt fast åt andra hållet. Man fick inte kritisera invandring på några premisser alls, medan nu så har det svängt över till att man går alldeles för långt åt andra hållet istället.
Du har redan gett halva svaret innan, men du kunde bara ta det konkret. Den så att säga utvisningspolitik som vi nu börjar se ta form i praktiken, som den ser ut. Vad är det för fel på den? Vad borde ändras?
Jag tycker att man får ju liksom erkänna att vi hade ett system innan som var väldigt liberalt. Dels när det kommer till flyktingmottagande, dels när det kommer till arbetskraftsinvandring. Och sen har politikerna tolkat förändringarna i opinionen som att vi måste stänga båda de här i väldigt stor utsträckning. Och ha ett nytt system som ska vara stramt, brukar de säga. Eller minimalt, som Moderaterna säger nu. Det är liksom fine att man går från ett system som är öppet till ett system som är stängt. Men däremellan så kommer ju massa människor att drabbas av den omläggningen. Och det tycker inte jag nödvändigtvis är... Alltså det måste ju inte vara så. Man kan också erkänna att i den här övergången så måste vi underlätta för människor som annars skulle drabbas på ett orimligt sätt. Det gör man på jättemånga andra politikområden. Jag har ju varit här och pratat om hyresreglering tidigare. Alltså vi skulle kunna gå från det system vi har idag väldigt reglerat till ett fritt. Men vi skulle aldrig göra det utan övergångsregler för de som bor i hyreslägenheter. Samma sak gäller på liksom alla politikområden.
Mm. Men om du blir ännu mer konkret, vilken typ av utvisningar är det som beslutas om och verkställs idag som du inte tycker borde äga rum helt enkelt?
Ja, man kan väl sammanfatta det till tre grupper då. Dels är det de som har gjort spårbyte, alltså kommit till Sverige, sökt asyl, fått nej på sin asylansökan, men eftersom att de har börjat arbeta under asylprocessen kan byta till ett arbetstillstånd istället. Det har man ju tagit bort och med innebörden att alla de som har gjort det vid någon tidpunkt kommer att utvisas. En annan grupp är de som har kommit hit som arbetskraftsinvandrare till de tidigare mer generösa reglerna. Man behövde tjäna över 13 000 kronor i månaden. Nu har man i steg höjt lönekravet och från 1 juni så höjer man det till 90% av medianlönen eller 33 360 kronor i månaden. Där kommer det ju finnas människor som har arbetat i Sverige under lång tid men som inte tjänar 33 360 kronor i månaden. Då kan man säga att ja, men den här gruppen får stanna. Det är bra att ni har liksom kommit till Sverige, det är bra att ni fortsätter jobba. Och deras barn då, som är det som har debatterats mycket. Alltså båda barn till båda de här grupperna som har tillåtits växa upp i Sverige. Och ju i allt väsentligt ser sig själva precis lika svenska som mina barn gör.
Just om det här med tonårsutvisningar, som jag sa inledningsvis så hade jag ju Maria Mindhammar, GD för Migrationsverket, i podden förra veckan. Då var hon kritisk mot hur en del av de här fallen av tonårsutvisningar åtgivits i media. Exempelvis kring påstående att spädbarn skulle utvisas ensamma då, vilket inte sker. Men också att hon inte tycker kommit fram att en del av de 18-åringar som utvisats ursprungligen kommit och vistats i Sverige illegalt. Det är därför de har varit i Sverige så länge. Och det har inte kommit fram så mycket. Påverkar det din bild?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, det finns ju fall som kommer hit. Alltså personer som kommer hit får nej på sin asylansökan, väljer att stanna kvar ändå och sen några år senare söker asyl igen och så får man ja. Det där är ju liksom inte... Det finns ofta en syn på när det kommer till asylrätten att ett nej innebär att du faktiskt inte har några skyddsskäl. Men det finns ju en massa andra förklaringar till det också. Alltså det kan ju vara så att det finns vissa beviskrav för att få asyl. Om du inte har lyckats uppfylla dem vid något tillfälle så kan det ju vara så att du faktiskt riskerar att bli förföljd, men du har bara inte kunnat bevisa att du riskerar att bli förföljd. Och sen om det går en tid och du lyckas bevisa det, då är det väl liksom rimligt att den personen borde kanske ha fått ja från början. Så det ser jag inte som ett jättestort problem. Jag kan hålla med om till viss del åtminstone det här med den här 8-månaders bebisen som då fick ett utvisningsbeslut. Alltså det är ju sant att den här bebisen fick ett utvisningsbeslut. Det är också sant att vi inte skickar 8 månader gamla bebisar ensamma till andra länder. Men oavsett om vi gör det eller inte så kan man ju försöka sätta sig in i föräldrarnas situation. Jag menar om man är en förälder som kanske inte har så jättehög tillit eller förståelse för vad den svenska staten kan eller inte kan göra. Och så får du hem ett brev som säger att din 8-månaders bebis ska utvisas i Sverige. Det är klart att det är en vansinnigt jobbig situation för de här människorna.
Du beskriver ju då migrationspolitiken som en sak, utvisningspolitiken som en annan, och det har du ju pratat om här också. Men kan man inte se det ändå att det finns ganska tydliga kopplingar mellan, om man ska ha ett land med då restriktiv, eller i alla fall tydligt reglerad migrationspolitik, vilket nästan alla politiker vill, Innebär det inte att det blir ganska många utvisningar då som ett nödvändigt ont?
Jag tycker inte att det måste bli det. Alltså du kan ju ha, som jag sa innan, om du går från ett liberalt system eller ett öppet system till ett mer stängt system, så kan du ju göra det med övergångsregler som gör att de som har kommit hit, man skulle ju kunna erkänna från politikernas sida, alltså vi vill inte ha det systemet som var innan, som gjorde att väldigt många människor kom hit, men nu kom de hit och då får vi acceptera det, deal with it. I framtiden ska det inte komma lika många.
Men säger man, om man kommer idag till Sverige och får möta de här nya hårda reglerna, det är över 11 år sedan vi gick om över ändrade system, och så får man avslag på sin asylansökan. Du tänker ändå det är liksom, så att säga, okej att man stannar kvar i Sverige, man låter sina barn växa upp här, och så går det kanske 5 eller 10 år och då har man plötsligt skäl att stanna för att barnen har varit här så länge. Då blir ju liksom, då kommer man ju runt det här restriktiva på något sätt.
Ja, det gör man, och det som jag föreslår i boken, det kanske kommer in i senare, det skulle nog inte riktigt gälla den gruppen. Nu är det också så att det är klart att det fanns en del liksom pullfaktorer som gjorde att människor som egentligen inte hade asylskäl, och förmodligen visste att de inte hade asylskäl, kom till Sverige. Spårbytet är ju ett sånt, så att man visste att man kan flytta till Sverige, söka asyl, börja jobba och sen får man stanna kvar på ett arbetstillstånd när man väl får nej, för att man vet att man kommer få nej, man kommer från ett säkert land. Det har man ju tagit bort. Det där kan man tycka vad man vill om. Jag tycker att det finns fördelar med ett sådant system. Det finns också problem med ett sådant system. Men jag tycker att fördelarna väger över. Det kan man liksom diskutera huruvida det ska se ut så i framtiden. Men nu har det ju blivit mycket svårare. Alltså beslutsprocesserna hos Migrationsverket är ganska snabba. För att vi har inte så många asylsökande i Sverige som vi hade under 2014, 2015, 2016. Och så finns det heller inga andra sätt att lyckas stanna kvar. Visst, du kan ju just stanna som gömd flykting, men jag har inte, mina förslag gäller inte de som har gömt sig i Sverige. Vi har haft sådana amnestier tidigare, och det köper jag. Det skulle kunna vara ett problem.
Ja, det skulle kunna uppstå, för jag menar, de ömmande omständigheter vi pratar om här som gällde de som kom 2015 eller slut på 10-talet, de kan ju uppstå även i vår tid. Det kan ju lika vara stort problemat så att barn växer upp i Sverige om man då väljer att stanna illegalt som man har gjort tidigare, så att så jag förstår skillnaden. De ömmande omständigheterna kvarstår ju. De får man ju ändå ta hänsyn till. Men du tänker att i framtiden så då har man liksom fått andra besked från början och då förändrar situationen, eller hur?
Ja, alltså den där, nu, ja, det är ju en skillnad. Att de här människorna i stor utsträckning har ju fått ett positivt besked från början. De har kommit hit och så har vi sagt att ja, om du börjar arbeta så kommer du få stanna och så får du fortsätta gå till jobbet. Och då tror de att ja, men det kommer väl fortsätta gälla. Man sätter sina barn i skolan. Och sen så rycks det liksom beslutet bort under fötterna på dem. Där finns ju en skillnad i dels i hur många det skulle drabba. Det är klart att det kan alltid komma människor som kommer hit och gömmer sig i Sverige, men det har man ju gjort mycket, mycket svårare. Alltså nu är det inte, man har ju försämrat förutsättningarna för att göra det under ganska många år.
I vilka lägen tycker du att utvisningar är, så att säga, legitima? Och var går gränsen till när de inte blir legitima?
Jag tycker att det är svårt att dra en exakt gräns, men det är ju lätt att se liksom vilka grupper som man absolut inte vill utvisa och vilka man skulle vilja utvisa. Där tror jag också att det finns ett problem. Så att jag tycker ju det som politikerna hela tiden säger, att om du inte sköter sig, om du är liksom en mördare eller våldtäktsman, då ska det vara ganska lätt att utvisa dem. Och där kan jag hålla med och förstå liksom allmänheten när man ser mediala media rapporterar om man har liksom någon våldtäktsman som vi inte kan utvisa av ett eller annat skäl. Då blir folk upprörda. Och det tror jag har bidragit till upprördheten nu också i rätt stor utsträckning. För samtidigt som du kan se ett medialt fall av en våldtäktsman som inte går att utvisa, så ser du ett fall av en 18-årig tjej med svensk pojkvän och höga gymnasiebetyg som går att utvisa. Då tänker man ju sig, de flesta tror jag, det här är ju helt upp och ner. Det är liksom inte, det var inte det här jag ville ha.
Men det är ju ganska enkla case. Om man tar exempelvis någon som kommer till Sverige och är här och inte döms för brott, men kanske inte heller jobbar och försörjer sig, kanske inte ens har läst sina SFI-kurser utan levt på bidrag under en viss tid. Ja, är det sånt som ska avgöras om man ska utvisas eller inte?
Ja, och där, det tycker jag man kan ha. Exakt var man ska dra den gränsen tycker jag är svårt. Har du kommit hit och fått asyl, ja, då kan man ju inte gärna utvisa någon så länge de fortsatt har skyddsskäl. Det skulle ju vara väldigt konstigt om vi började utvisa människor som vi har bedömt har skyddsskäl för att de inte har klarat sina SFI-kurser. Däremot om de begår våldsamma brott, ja, då tror jag nog att det finns en större folklig acceptans för att man skulle utvisa dem. Mm.
Vi ska gå vidare och prata lite migrationspolitik generellt. Ja, ska man läsa din bok? Försöker du teckna ett program i sin helhet för migrationspolitiken, eller är det inte så, är det för svårt liksom, eller för mycket?
Ja, nej, och det var heller aldrig syftet. Så syftet är inte riktigt att peka ut en linje för hur jag tycker migrationspolitiken ska vara, även om det väl går att läsa in det i den kritiken av vad man har vad som har genomförts från liksom, tiden av liberaliseringar från 80-talet i princip och fram till 2008 när vi fick den här världens mest liberala arbetskraftsinvandringsreform. Det är ju saker som jag tycker är bra och har varit gynnsamma. Och jag tror att mycket av forskningen pekar i samma riktning också. Det finns liksom en empiriskt stöd för många av de där reformerna. Så det kan man väl läsa mellan raderna, att när det kommer till arbetskraftsinvandring, ja, då vill jag ha en ganska liberal arbetskraftsinvandring. Det har jag aldrig hymlat med heller. Mm. Men den här boken är ju mer för att diskutera hur man ska göra i just övergången, alltså med de här människorna som ju drabbas av de politiska omläggningarna.
I migrationspolitiken, du skriver ändå en del om det och tar fram lite olika argument. Det ekonomiska argumentet för invandring är ju välkänt för väldigt många. Kanske inte så omtalat idag, men det finns ju väldigt många goda nationalekonomiska skäl till fri rörlighet av människor. Ja, det pratas inte jättemycket om det idag. Hur är det med Timbro? Driver ni det lika hårt som man gjorde tidigare, eller?
Vi är inte lika hårt, gör vi kanske inte. Vi var väl drivande i att få igenom den liberala arbetskraftsinvandringsreform som man fick 2008. Nu har det ju blivit mer av en defensiv, alltså då var det en offensiv roll för oss att driva på för ett mer öppet samhälle. Nu blir det ju mer en defensiv roll.
Rädda det som räddas kan.
Ja, precis. Och alltså när man är defensiv så blir det blir ju nästan naturligt så att det är kanske inte riktigt lika spännande att driva de frågorna. Så att jag skulle ju kunna gå ut och peka på, här har vi ett antal andra länder som har en bättre fungerande arbetskraftsinvandring än vad vi har. Men ja, regeringen har ju precis för några dagar sedan röstat om att ytterligare inskränka arbetskraftsinvandringen. Så det finns ju liksom inte några en jättestor poäng att försöka driva stark opinion i den frågan nu. Det är ju bättre att driva opinion i frågor där man kan ha medvind. Men även där tycker jag att utvisningspolitiken är ju en sån fråga där man får en väldigt bra ingång i arbetskraftsinvandringsfrågan.
Jo, men om man ser då arbetskraft och människor som en resurs liksom nationalekonomiskt, att de rör sig dit de behövs så att säga, på ett stort makrohistoriskt perspektiv. Det var ju väldigt bra att Nordamerika fick ordentlig påfyllning av arbetskraft på 1800-talet samtidigt som Europa hade för mycket folk givet den begränsade försök. Alltså i sådana grejer, då är det ju bra med globala migrationsströmningar. Har vi tappat bort det perspektivet, det långa liksom perspektivet lite?
Ja, det tror jag att man har gjort i rätt stor utsträckning. Och man kan ju gå tillbaka till Sverige 150 år också för att se att vi hade enormt skadliga regleringar. Men skråväsendet är ju också ett hinder för människor att verka var de vill. Mm. Vi hade också inrikespass för att säkerställa att det skulle finnas arbetskraft i de värmländska skogarna. Det är ju ganska dåligt, men det kan ju vara så att de här människornas kompetenser är bättre lämpade på Stockholms arbetsmarknad istället för de värmländska skogarna. Precis samma sak gäller ju naturligtvis internationellt. Det är ju mångt och mycket institutioner som styr hur rika länder blir respektive hur fattiga länder blir. Alltså är man i Afghanistan och har BNP per capita på, tror jag nu, $417. Vi har bara $55,000. Det är ju inte att de är så vansinnigt mindre produktiva. Tar du en människa från Afghanistan till Sverige så kommer de med våra institutioner att ha ett liksom produktionsvärde som vida överstiger det de gör i Afghanistan, även om de inte kommer att tillhöra toppen här.
Det moraliska argumentet för en liberal migrationspolitik, hur ser det ut?
Ja, alltså det är ju, vi liberaler har ju alltid varit för negativa rättigheter. Staten ska inte kunna hindra dig från att göra ditt liv bättre. Därmed inte sagt, och det här tycker jag är ett problem när jag har försökt att diskutera frågan på Twitter till exempel, där man är begränsad av ett antal tecken. Då kopplas liksom migrations, att jag är positivt inställd till en väldigt fri arbetskraftsinvandring brukar kopplas ihop med att jag också är positivt inställd till att vi ska ta hit obegränsat med asylsökande som ska få leva på bidrag. För det är jag ju inte. Jag tycker inte att man har rätt att leva på andra människors pengar i så stor utsträckning. Men jag tycker inte heller att staten har rätt att, om du nu klarar dig alldeles själv på den svenska arbetsmarknaden, att staten har rätt att säga till ett svenskt företag att den där personen får du inte anställa, eller säga till den här personen att här får du inte arbeta.
Men det där har ju ändå varit ett stort argument, det samhällsekonomiska och det argument som jag tror ändå har avgjort mycket av migrationsdebatten på 2010-talet. Det är ju att de människor som har kommit till Sverige har i många fall haft låg utbildning, pratat ett annat språk, kommit från kulturellt främmande, alltså vitt skilda omständigheter som det svenska, vilket gjort att integrationen på arbetsmarknaden har gått långsamt. Man har helt enkelt inte haft det humankapital som på en liksom komplex, kunskapsintensiv arbetsmarknad som den svenska möter liksom lägsta lönen liksom i produktivitet, vilket innebär då att man inte har jobb, man hamnar i utanförskap och det i sin tur skapar de sociala problemen med allting liksom från att man blir antingen religiös extremist eller att kriminaliteten ökar. Och det tycker jag ändå, vad tänker du om det caset? Det är väl ändå det vi har sett i viss utsträckning i Sverige?
Ja, absolut. Och det är klart, det kunde man nog förstå även innan, att om du har en jättestor migration från länder som har en jättelåg utbildningsnivå till ett land som har en superreglerad arbetsmarknad där vi har reglerat bort alla enkla jobb. Vi har ju, jag tror att det finns något land, jag tror Norge eventuellt i Europa, som har en lägre andel enkla jobb än vad vi har. Samtidigt som man har en bostadsmarknad som är så vansinnigt reglerad att du kan inte få tag i en bostad i närheten av där jobben finns. Ja, det är ju ett recept för katastrof naturligtvis. Och det har vi ju sett med många av de som kom 2015. Jättelåg utbildningsnivå. De skulle förmodligen ha svårt att komma in på arbetsmarknaden även där det finns jobb. Men de har vi placerat ut i orter som Filipstad, Hultsfred och andra liksom såna här avfolkningsorter där det fanns lediga bostäder, och det fanns lediga bostäder för att det inte finns någon arbetsmarknad. Det är ju liksom en katastrof att ha det så. Så där är ju frågan, och det kan ju vara alla delar, men det är ju inte bara migrationen som är problemet, utan det är ju också hur mycket vi har valt att reglera de här andra marknaderna, framförallt bostadsmarknad och arbetsmarknad. Hade man valt att avreglera dem, så som vi på Timbro har tjatat om väldigt länge, sänk lägsta löner, avreglera hur och var saker får byggas och ta bort hyresregleringen, ja, då hade du ju med samma migration haft en enklare integration. Men det är ju möjligt att du även då hade behövt att sänka migrationen, förstås.
För det är där jag ibland har problem, för jag är ju också en migrationsliberal i ganska stor och slår utsträckning. Jag är liksom inte libertarian som är helt fria gränser, men ganska stora flyktingströmmar. Men då säger jag precis som du brukar säga, men vi måste samtidigt reformera arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Om man då får svaret så här, nej, vi vill inte det. Vi vill inte ha marknadshyror i Sverige. Vi vill inte att man ska behöva jobba som i USA där folk står vid rulltrappor och säger round and down liksom på Macy's. Vi vill inte ha den typen av enkla jobb. Och vi vill heller inte ha att liksom välfärden ska gröpas ut. Vi vill ha kvar gamla Sverige. Då kan jag bli lite svarslös. För då kan jag säga, men vi kanske inte kan ha båda sakerna. Vad tänker du om det?
Nej, jag tror det är svårt att ha båda sakerna. Det är det ju naturligtvis, för att då kommer integrationen att bli mycket, mycket svårare. Och även nu när vi har liksom strypt migrationen till Sverige och ligger på en jättelåg nivå, så är det ju fortfarande så att vi har välkomnat hit massa människor som fortfarande befinner sig i ett utanförskap. Om vi nu inte vill avreglera eller omreglera arbetsmarknad eller bostadsmarknad, ja, då kommer vi få dras med de problemen mycket längre. Alltså det är bara, det är så det är. Eller så får vi driva någon form av extrem utvisningspolitik då. Men det tror jag inte heller att det finns ett jättestort väljarstöd för att utvisa hundratusentals människor. Jag tror att det hade blivit problematiskt. Men man får ju vara ärlig med liksom vad blir konsekvenserna av det man driver på för. När det kommer till välfärdsstaten så finns det ju att där har ju regeringen faktiskt tagit steg i liksom kvalificering till välfärden, som jag ser som ett sätt att underlätta migration i framtiden. Ja, men om du ska vara här i 5 år innan du får ta del av vissa socialförsäkringssystem, ja, då faller ju argumentet att vi inte kan ha välfärdsstaten samtidigt som vi har migration.
Ja, för det är ju väldigt vanligt. Om du bara får det rakt i ansiktet så här, man kan inte ha omfattande invandring om man samtidigt har ett omfattande välfärdsstat.
Ja, och det kan man ju om man har en kvalificering till välfärden. Ja, okay. Alltså man behöver liksom inte tillåta varje person som passerar Sveriges gränser att ha en obegränsad tillgång till välfärden.
Det kan ju vara... sen, det är ju svårt att förvägra människor som bor i Sverige exempelvis kvalificerad sjukvård,
ja,
eller äldreomsorg eller liksom... Det är klart, man skulle kunna tänka sig två olika samhällssystem, att vissa människor bor liksom i tält i skogen, men det vill vi ju inte heller ha. Det har vi ju nästan sett exempel på i Sverige, liksom, att där reagerar också.
Jo, men även där, det finns, jag köper att all välfärd kan man nog inte stänga ute folk ifrån. Vi kommer inte vilja se migranter dö av obotliga, eller inte obotliga, utan botliga sjukdomar för att vi vägrar ge dem vård. Där finns det nog en ganska stor acceptans för att vi kan ta det offentligt. Men det finns ju en massa andra system som försörjningsstöd eller bostadsbidrag som bara är så här inkomstmässiga. Där tror jag att det finns en ganska stor acceptans för att du kan få komma hit, men du har inte rätt att leva på det allmänna förrän du har bidragit ett antal år.
Om man tittar tillbaka på 2015 när Sverige då under över en natt nästan la om sin immigrationspolitik väldigt kraftigt, vilket innebar att när det gäller antal asylsökande så tog vi tidigare emot över 10% av alla i EU. Nu är det väl nere i under 1%. Gjorde man rätt eller fel då 2015, tycker du?
När man stängde gränsen. Jag tror inte att man kunde göra på något annat sätt. Jag tycker att Joakim Röyst, som ju har försvunnit från debatten, men som var, många kommer ihåg honom för att han var tyst i 30 sekunder.
Sen gjorde han en utredning, sen försvann han.
Sen gjorde han en utredning om återvandringsbidraget. Och sen försvann han igen. Han har skrivit en bok som heter Global migration, där han pratar om flyktingkrisen dels och försöker bemöta de argumenten som fanns. Ett argument är att välfärden klarade inte det här. Vi har inte råd att ha så här stor migration. Men 2015 gjorde staten ett budgetöverskott på 22 miljarder, så han tycker att det hade vi ju uppenbarligen råd med. Så det är inte ett rimligt argument att ha emot invandringen. Men det som jag tror är det rimliga argumentet är den upplevda bristen på kontroll. Det kom 80 000 människor 2014, 163 000 människor 2015, och merparten av dem kom ju efter sommaren. Alltså i halvårsskiftet så bedömde man att 2015 kommer vara färre än 2014. Mm. Och sen så pikade det någon gång där i oktober-november på 10 000 flyktingar i veckan. Då kände ju folk att det håller på att spåra ur. Nu är det 10 000, tänk om det blir 20 000 i veckan, tänk om det blir 40 000 i veckan. Det tror jag är liksom det problematiska, att människor blir oroliga för hur ska man ens klara det här. Och då var ju problemen ganska stora. Migrationsverket kämpade ju med att hitta sängplatser till människor. Det är klart att det blir ju ansträngt. Där skulle man ju behöva ha ett mer kontrollerat system, för att jag tror att det finns och kommer säkert att börja växa igen en större acceptans för att ta emot människor som är på flykt. Men ta då till exempel ett kvotflyktingsystem som säger att Sverige tar emot 10 000, 20 000, 40 000, vad nu liksom politikerna enas om, personer per år. Det kan inte bli mer än så. Då finns det ju liksom ingen oro över att det kommer spåra ur igen.
Det där diskuteras ju mer och mer nu, att man kanske ska överge det här idén med asylsystemet som hittills varit, att man måste rent fysiskt ta sig till ett land och där kan man begära asyl och så måste processen ske där. Mot att vi då istället ska ha en skarp yttergräns i EU, så får man söka asyl utanför EU och sen ska det fördelas. Det är en ganska stor omläggning, men jag har hört en del. Är det ett system du tror skulle fungera bättre?
Ja, jag skulle nog förespråka det systemet. Jag tycker det är svårt att prata asylpolitik på liksom marknadsekonomiska principer generellt, men just i den liksom skillnaden så finns det ändå en ingång i hur incitamenten ser ut för mottagarländer. För vi har ju liksom, den nuvarande asylrätten är ju från andra världskriget. Då gällde den ju bara människor som var på flykt från andra världskriget. 1951, när den grundades, så var det 1 miljon människor på flykt. Och sen så spelade ju liksom ut sin roll. För 1967, när man gjorde om asylrätten, då fanns det ju inga människor på flykt från andra världskriget. De hade ju hittat nya hem allihop. Mm. Så då tog man bara bort det här liksom tillägget att du ska vara på flykt från en händelse i Europa innan 1951 och utvidgade det till hela världen. Men svaret som man har fått på det är ju att vi bygger ju murar. Vi betalar Turkiet pengar för att upprätthålla sin gräns mot Syrien och Iran, vilket gör att de med våld försöker hindra människor. Vi betalar Marocko pengar för att bränna flyktingläger, eller att det blir konsekvensen. Vi säger inte åt dem att göra det, men det blir konsekvensen att bränna flyktingläger där för att säkerställa att de här människorna inte kommer hit. Vi betalar för Frontex för att illegalt tvinga tillbaks migranter på båtar över Medelhavet, med konsekvensen att någonstans mellan 20 och 30 000 människor har drunknat i Medelhavet de senaste 20 åren.
Ja, men det är ju en produkt av det att du rent fysiskt måste uppenbara dig på europeiskt territorium. Eftersom inget flygbolag släpper ombord dig på grund av transportörsansvaret, så återstår det ju att åka båt. Mm. Och det är ju livsfarligt i de flesta fall.
Och hade man då gjort om asylrätten och sagt att ni som bor i flyktingläger på, säg, den afrikanska kontinenten, ni får ansöka. Sverige tar emot 10, 20, 40 000, vad vi nu har bestämt oss för. Vi tar våran kvot. Ja, då finns det ju inga incitament längre att riskera livet på Medelhavet. För att du kommer att skickas tillbaka om du gör det.
Vi ska, innan vi avslutar, prata lite om flyktingamnestier också, vilket jag tycker är ett intressant område, både praktiskt och teoretiskt. Ja, du skriver om det. Varför skriver du om det? Är det någonting du tänker är en bra idé i framtiden?
Ja, alltså jag kallar det ju för integrationsamnesti, så det är inte nödvändigtvis en flyktingamnesti i det här fallet. Vi hade ju en flyktingamnesti 2005, som Johan Forssell var starkt drivande bakom då. Och den rörde ju... Vi skulle lägga om migrationspolitiken. Vi fick utlänningslagen 2005. Man la ner Invandrarverket och vi fick istället Migrationsverket. Och då tyckte man att det liksom tidigare det hade kritiserats, tidigare lagstiftningen hade kritiserats på basis av att det var inte transparent, det var rättsosäkert. Och det ledde till att väldigt många människor gömde sig i Sverige. Så då ville man ha en amnesti för de här gömda flyktingarna. Och det var det som Johan Forssell var drivande i då. Det tror jag kan ha vissa liksom pullfaktorer som vi pratade om innan. Att om du gömmer dig i Sverige tillräckligt länge så kommer du få en amnesti. Ja, då kommer fler människor att komma hit och gömma sig. Det jag föreslår nu är en amnesti för människor som har integrerat sig. Jag har snott begreppet från en asylrättsadvokat som heter Karin Gyllenring. Som skrev i er fina tidning för ett tag sedan en debattartikel där hon ville ha en integrationsamnesti. Som då träffar de här grupperna som har drabbats av omläggningen av migrationspolitiken. Och då är det exakt hur den ska se ut, går jag inte in på annat än skisserat, för att jag är ingen lagstiftare eller jurist. Men det går ju att identifiera de här grupperna på olika sätt. Så det du här arbetar, eller som Simona Moansson skulle ha uttryckt det, om du har bildat dig, betett dig och brytt dig, ja, då får du en amnesti.
Mm. För det är ju intressant, i USA har man ju i omgångar, hade man ju några flyktingamnestier där för illegala invandrare. Alla känner ju förstås till, du har redan varit inne på det, incitamentproblemet som kan uppstå då, att du skapar en pullfaktor att kommer du till Sverige och håller undan tillräckligt länge så kommer det var 10-15 år en amnesti då, vilket gör då att många kommer välja den vägen. Men i det här fallet så är det inte så, utan det är då just de som kommit och integrerat sig och blivit då snett behandlade av någon snabba omläggning. Det är där.
Ja, alltså de har ju kommit hit, fått rätt att stanna på den tidigare lagstiftningen, men har inte längre rätt att stanna eftersom att vi har slopat den lagstiftningen. De borde få amnesti, och där ser inte jag att det finns en möjlighet för en pullfaktor eftersom att den lagstiftningen finns ju inte längre. Du kan inte komma hit och stanna på den tidigare lagstiftningen. Du kan inte komma hit och få ett arbetstillstånd med för låg lön, för då släpps du inte in från början. Så där är jag inte så orolig för några sådana pullfaktorer riktigt.
Vad har du fått för reaktioner på den här boken hittills?
Ja, hittills har jag nog bara fått positiva reaktioner. Jag hade ju en osannolik tur med tajmingen då. Det diskuterades ju som sagt inte så mycket när jag började skriva boken, och sen så blossade det upp väldigt mycket när den äntligen var klar.
Kan du övertyga Sverigedemokrater med den här boken, tror du? Eller får de att ändra? För det är ju de som är absolut mest hårdföra.
Jag tror att man kan det. Jag har med ett citat från en sverigedemokrat som heter Göte Färm i Östra Göinge som har engagerat sig själv i... De har ett utvisningsfall där av en kille som heter Ismat som är stenhuggare, kommer från Afghanistan. Där jag tror att alltså, även Sverigedemokrater är... Naturligtvis finns det människor som röstar på det partiet, jag tror att de är försvinnande få, som vill utvisa människor som de upplever inte har rätt att vara i Sverige, oavsett vad det är för människor. Men det är nog ganska få sådana i Sverigedemokraterna. Jag tror att de flesta även där känner att om du kommer hit och beter dig som svensk, arbetar, betalar skatt och sköter dig, så får du självklart vara här. Och det brukar de ju säga. Men Jimmy Åkesson brukar ju prata om den här öppna svenskheten och att det ska finnas två dörrar, en som leder in och en som leder ut ur Sverige. Sen har ju Jimmy Åkesson varit en av Tidöpartierna, han är inte ett regeringsparti, av Tidöpartierna som svängde först i den här frågan förra veckan. I torsdag så var han ju ute, och på fredagen så meddelade resten av regeringen att man ska luckra upp det.
Fast Sverigedemokraterna är ju också ett nationalistiskt parti på ett sätt som inte de andra partierna är, och Jimmy Åkesson sa ju senast igår att det finns en, att Jimmy Åkessons släktingar hade ätit barkbröd och kämpat för landet långt tillbaka i tiden, flera hundra år tillbaka i tiden. Det är ett ganska speciellt sätt att tänka, att man går tillbaka. Vad tänker du, alltså, om du får ta den typen av, i svenska sammanhang ändå numera ganska radikala nationalism, kan man rå på den med den här typen av diskussion?
Nej, det tror jag inte riktigt. Alltså, om man ser det som att man har en särskild rätt att bo och verka i det här landet för att man har släktingar som har ätit bark 300 år tillbaka i tiden, ja, men då ska även jag utvisas. Jag har fjärde generationen som vi bikopsare har kommit hit från Tyskland.
Mm. Jag vet, och det var efter Barkätartiden?
Det var efter Barkätartiden, definitivt. Min gammal farfar Oskar som kom som första kops till Sverige var musiklärare. Jag vet inte om han hade det så hemskt.
Mm. Nej, men precis. Men du menar att den gruppen är inte så stor, tror du ändå? Eller?
Nej, det tror jag inte. Alltså, det finns väl folk som säger sådär, men jag tror inte att... Vad ska du sätta för faktisk politik bakom det? Det går liksom inte att ge dem genetiska tester, se hur stor andel av barkätande förfäder sedan 300 år har du. Och sen basera politik på det, det är ju fullkomligt nonsens.
Du, vilket parti tycker du har bäst migrationspolitik idag?
Ja, migrationspolitiken är ju... De som inte har svängt är ju Miljöpartiet som var drivande i arbetskraftsinvandringsfrågan också. Det var ju liksom alliansregeringen och Miljöpartiet som drev igenom de där reformerna. Så de har ju bra migrationspolitik. Sen har de en vanvettig politik på de flesta andra områdena, vilket gör...
Fast inte Miljöpartiet lätt hycklande också med tanke på hur lätt förut och hur sen det blev när de drev fixit i regeringen själva? Så
absolut, det tycker jag att det kan man hålla dem ansvariga för. Jag menar, det var ju den här presskonferensen i oktober, november 2015 när Åsa Romson stod och grät. Det är klart att det var motvilligt, men de röstade också för att man, det som är nog begynnelsen till många av de här tonårsutvisningarna, att man slopade permanenta uppehållstillstånd och istället införde tillfälliga uppehållstillstånd.
Men Miljöpartiet tycker du är bäst i migrationspolitiken?
De har ju en bra migrationspolitik. Sen tycker jag Centerpartiet har en bra migrationspolitik också.
Okej, sista frågan, spaning framåt. Vi har ju haft då ett decennium nu där utvecklingen gått i mer och mer restriktiv utveckling. En del har menat då att vinterns diskussion är ett tecken på att vi börjar se en kanske en skiftning där. Tror du det? Kommer vi börja gå åt liberalare riktning igen? Eller står vi kvar på samma ställe? Eller blir vi mer restriktiva?
Jag tror väl att det här kommer ju gå i cykler över tid. Jag tror att det kanske är lite optimistiskt att tänka sig att vi kommer nu svänga till en mer liberal riktning med någon särskilt stor kraft. Men jag tror kanske att vi kan få en lite sundare diskussion där det inte bara handlar om att så många som möjligt ska lämna Sverige. Som både Maria Malmö Stenegard när hon var migrationsminister och Johan Forssell som är migrationsminister nu har ju haft presskonferenser där de visar att så här många människor lämnar Sverige. Den bilden tycker jag att man borde kunna nyansera, för i de där volymerna som de pratar om så finns det ganska många människor som frivilligt har valt att lämna Sverige för att de inte tycker att det är gynnsamt att vara kvar här och arbeta längre. Det är alltså dåligt för svensk ekonomi, det där är ingenting att skryta med. Den här politiken har i de avseendena gjort Sverige fattigare. Där tycker jag att man ska nyansera bilden lite mer och inte bara prata om invandring generellt. Och som man gör i många fall tycker jag kopplar ihop det med, jag tycker nästan varje gång man ser politiker prata om det nu och särskilt nu de senaste veckorna när man har pratat om att man kanske ska göra om så att det ska bli enklare för tonåringar att stanna, så inleds det ofta med att det ska självklart vara så att folk som kommer hit och utnyttjar våra system eller mördar och våldtar, de ska utvisas, men de här skötsamma tonåringar ska kanske få stanna. Där hoppas jag på en mer nyanserad bild där man kan prata om att det finns problem med invandring, men det finns också enormt stora fördelar med mycket av den invandringen, framförallt arbetskraftsinvandring som vi har haft. Mm.
Säger alltså Fredrik Kopf som precis har skrivit boken Utvisad. Har den kommit ut då förresten?
Ja, den kom i måndags. Gjorde den. Nu kan man köpa hem den.
Kan man köpa hem den. Stort tack Fredrik Kopf, chefekonom på Timbro, för att du gästade podden idag.
Tack så mycket.
Vi ska avsluta med att påminna om ett riktigt, riktigt bra erbjudande till er poddlyssnare. Ni som hör podden varje dag har väl tröttnat på det, men ni som tillkommit ska lyssna extra noga nu. För det är nämligen så att man kan få testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet genom att gå in på svd.se/testaledare och beställa där. Och då får man faktiskt 2 månader helt gratis, och då ingår då förstås tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar. Och dessutom får man dela den här digitala tillgången med en vän. Gå in på svd.se/testaledare och beställ direkt. Så kan ni läsa vad vi skriver också, inte bara lyssna på vad vi säger. Stort tack i alla fall för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som vanligt Lisa Erenius. Och jag heter precis som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.